Tack ska ni ha att det var några som stannade kvar här. Så att vi är några kvar här inne. Mats heter jag. Jag är medlem här i kyrkan. Jag är inte någon pastor, inte någon församlingsledare, utan jag är en röst från bänken skulle man kunna säga. Jag är medlem här och jag älskar min församling. Jag hade i veckan igen ett så här tillfälle att berätta om församlingen jag är med i. Och då, det kan hända att jag har sagt det här förut, men jag har ett lite speciellt sätt att beskriva. För att säga då, vi är Skogsrokyrkan. Ja, Skogsrokyrkan, ja, liksom då, vad är det för något? Och så. Ja, och då så brukar jag beskriva så här. Alltså om du tar en stor burk och så ställer du den där och så har du i lite missioner, lite baptister, lite pingstvänner, krydda med lite livets ordar och lite metodister och några ifrån liksom en ortodox tradition. Så va? Och så finns det säkert flera också som jag glömmer nu. Och så tar du så skakar du runt det. Och så häller du ut det. Se, där är vår församling. Och det där är, då brukar alla tycka att ja, men det där var ju intressant och roligt. Och oftast är det då väldigt positivt att man tänker att ja, men det är ju en bra församling där människor har kunnat komma ifrån flera olika håll och liksom är tillsammans. Och så upplever jag i min församling också. Det här är ju bara slå in en öppen dörr, men jag älskar min församling. Det är så jag gör det. Och det är en rikedom att vi är lite olika. Det är en stor rikedom. Men det ska vi inte prata om idag. Utan idag så är ämnet sanning i en tid av många röster. Eller sanningen i en tid av många röster. Vi börjar med att be en bön till tillsammans. Ja, kära Herre, lov, ära och pris till dig. Tack att du är här i våran mitt. Ja, jag vill på ett alldeles särskilt sätt bara säga tack för alla de här barnen, Herre, som vi såg här. Och käre gode Gud, välsigna dem. Alla, låt dem få det riktigt, riktigt spännande, roligt, intressant och bra nu. På dem, där de kommer nu och har sina samlingar. Herre, tack att du också vill vara här hos oss. Tack att du är här med den heliga ande. Och jag ber dig, Herre, att när det senare idag blir dags att gå hem, att vi ska få vara lite mer uppbyggda, lite mer lika dig, Jesus, och lite mer rustade för att leva vårt liv i vardag. Herre, välkommen. Rör vid oss. Amen. Att hitta sanningen i en tid av många röster. Många röster. Jag letade lite grann för att hitta här. Och då så hittade jag någon undersökning här då. Och nu är en undersökning ju alltid undersökningar. I det här fallet var det Tele2 som hade gjort en undersökning. Så att, ja, ni får ta det för vad det är liksom. Det är ju ett telekomföretag. Men de menar att en genomsnittlig svensk i de tre största städerna, och då har de valt ut en speciell grupp, då har de valt ut gruppen föräldrar, alltså som människor som har barn i åldern 2-18 år där. Och då har de gjort undersökningar där, och då spenderar de i genomsnitt, de tre största städerna, Stockholm lite mer, Malmö lite mindre, Göteborg med mitten, men de tre största städerna i genomsnitt, alltså 18,5 timma per vecka i skärmtid. Fritidsskärmtid då är jobbet inte medräknat, utan fritidsskärmtid 18,5 timme. Och då så tänker jag att det är inte bara den här gruppen människor, utan jag tänker mig nog att vi som har lite äldre barn, vi spenderar också en hel del tid med skärmen och på fritiden, och även de som kanske inte har kommit upp i den åldern än, eller som, alltså det är inte bara föräldrar utan det är alla andra också. Vi har också liksom detta. Vi tittar på skärmen ganska mycket. Vi får väldigt, väldigt många intryck. 18,5 timmar, det är ungefär en halvtidstjänst som man ägnar åt att få intryck. Ja. Och det finns ju sociala medier, poddar, filmer, serier, TV och dataspel, nyheter, underhållning, Och så vidare och så vidare. Så tänker jag, så finns ju de här klassiska medierna också. Till exempel tidningar, böcker, radio. Gå till kyrkan på söndag och lyssna på en predikan. Det är ju också en röst mitt ibland alla röster. Vi hör väldigt många röster. Här var det fritiden som är exempel, men det är klart när jag är på jobbet eller den som går i skolan eller går en utbildning. Alltså där är man också hela tiden, så är det väldigt mycket, många röster. Så har det väl alltid varit, tänker jag. Men jag tror också att i den tiden vi lever i så är det någonting som accelererar. Jag tänker på att till exempel min pappa, han hade tidning och radio. Det hade han tillgång till när han var ungefär i 20-årsåldern där. Det var liksom de grejerna han hade. Min son när han var i 20-årsåldern, alltså ni kan ju bara tänka er vad mycket olika, massor med olika grejer han hade liksom att ta del av och få röster ifrån. Jag tror vi känner igen oss. Innan jag går in på sanningar så vill jag också säga att jag gör ett påstående att de flesta röster har faktiskt en agenda och ett syfte. Det kan vara en bra agenda, det kan vara en dålig agenda. Det kan vara tydligt, det kan vara subtilt, alltså lite sådär dolt. Men det allra, allra mesta har någon form av agenda eller syfte. Man vill någonting, man vill påverka på något sätt. Alltså även underhållning har ju liksom, alltså en film till exempel, den berättar en berättelse. Men det är ju några som har skrivit den där och producerat den där som har en livsåskådning och den kommer liksom alltid med, även om det liksom är underhållning. Så absolut, de flesta röster har en agenda, ett syfte. Det kan vara bra, det kan vara dåligt, det kan vara sådär. Mitt emellan kanske. Jag vet inte. Ja, det är svårt med att någonting är bra och dåligt. Det kanske är. Det kan vara saker som innehåller lite bra och som innehåller lite dåligt. Men hitta sanningen i allt det här. Att hitta vad som verkligen är sant. Vad är sant i allt detta? Kanske går att hitta sanningen istället för att vi ska gå loss på och liksom hamna i varsitt gäng liksom och kasta elaka ord på varandra för att vi är på varsin sida i någon form av åsikt. Det kanske går att hitta en sanning här att förhålla sig till. Och då vill jag avslöja redan nu här att det är frestande när jag tänkte på de här sakerna, att det är ju jättefrestande att liksom ta någonting där jag, ja, nu tar jag en särskild åsikt eller en särskild område eller så här och säga vad som är sanningen. Men jag ska faktiskt avstå ifrån det. För jag tror att med den här predikan så upplever jag att det viktigaste är att vi samtalar om här, att jag hittar redskap för att själv hitta fram till sant. Det tror jag är det viktigaste. Och då vill jag liksom inte slänga ut en sån här grej som kanske skulle sitta och tänka på det sen. Om jag skulle säga någonting, vara lite kontroversiell här, då skulle du sitta och tänka på det där. Och det vill jag ju inte riktigt, eller hur? Utan jag vill ju att vi ska, liksom, ja, men hur hittar man fram till sanningen? Hur gör jag? Det är det jag ska fundera lite grann kring här nu och visa på lite saker. Johannes 8 och 32. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Det är Jesus som säger det här. Så det påstår Jesus. Och då märker jag med en gång att Jesus påstår att det finns en sanning. Här skulle man ju kunna grotta ner sig i, såklart liksom då, att ja, men en del menar på att allt är sanning, andra menar på att inget är sanning. En del menar på att alla har sin lilla bit av sanningen och så, alltså det finns så där, va? Men kommer vi till Jesus så menar han på att det finns en sanning, sanningen. Alltså, och den ska göra oss fria. Det är viktigt för en människa att inte vara lurad och leva i någonting som är falskt. Det är jätteviktigt att försöka hitta sanningen. För det är den som ska göra oss fria. Så säger Jesus en annan väldigt allvarlig sak också.
Akta er från falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Och då, enligt Jesus här då, så finns det ju då det finns sånt som är falskt. Och han liknade vid en rovlyssna vargar. Så det är inte, det här är inte ett nice to have-ämne så att säga. Utan det här är någonting viktigt. Att jag med mitt liv, under den livstid jag har, försöker hitta sanningen. Innan jag går in på här nu då och har tre punkter om vad jag tror man kan hitta sanningen, så ska jag bara väldigt, väldigt kort säga, alltså motsatsen, lögn. Här har också Jesus ett påstående. Han menar på att lögn har ett väldigt tydligt ursprung. Så, och enligt Jesus så är det den onde som Jesus kallar för lögnens fader. Alltså när den onde ljuger, då talar han med sina egna ord. Alltså han är lögnens fader, han är ursprung till lögn. Då. Och lögnen kommer ju i ett antal olika varianter. Lögnen har ju alltså den egenskapen som inte sanning har. Alltså, sanning, det är ju liksom, okej, vad var sant? Det här var sant. Och är det då två motstridiga saker, så kan inte båda vara sant samtidigt. Sanningen är liksom en. Medan lögnen, den kan ha hur många varianter som helst. Den kan liksom bara variera i det oändliga. Och det är ju liksom lite bra att ha med sig och tänka på. Den kommer i många varianter. Pratar vi om den onde, så har vi manipulation där. Förvirring. Kontroll. Själviskhet. Oren lusta. Hat. Högmod. Skam. Rädsla. Den onde vill att du och jag ska vara rädd. Och allt detta jobbar den onde med, lögn. Den onde är egentligen avväpnad. Det står i Bibeln i Kolosserbrevet att Jesus på korset avväpnade honom och alla hans makter. Så nu har han bara kvar det han är. Och det är en lögnare. Och det använder han. Och då blir det ju ännu mer viktigt liksom att hitta sanningen. Och då förstår vi allihopa att ja, men vi lever ju i den där kampen liksom att okej, man kanske inte får till precis allting precis jättesant. Men alltså det är ändå viktigt att hitta. Vad är sanningen? Är ni med? Ni har väl liksom levt genom livet så här, och så har man liksom ett tag tänkt jag så här. Men så har jag liksom upptäckt att nej, men jag tänkte fel. Jag fick ändra mig. Alltså, visst har ni varit med om det? Eller hur? Alltså, då, så att, det är inte så att bara för... men jag tycker ändå man ska vara medveten om att det finns bland alla dessa röster, bland allt det här, alla dessa agendor som jag tar del av varje dag, så finns det det finns också lögn som inte är sant. Och det måste jag identifiera och försöka att nej, det tar jag inte in i mitt liv. Sen så är det ju för oss alla, tror jag, en process att vi lever våra liv, vi upptäcker, här måste jag ändra mig. Och så går vi vidare och så upptäcker jag att jag måste ändra mig där. Nu, vad är då sanningen? Tre stycken punkter. Tre stycken påståenden. Vad är det som verkligen är sant? Sanningen är, påstår jag här nu, en person. Oj. Ja, man tänker sig kanske att ungefär som Lorenz var inne på förut, att hade varit filosofer så hade de liksom, ja, de hade nog tänkt på ett sätt och så, men sanningen är en person. Låt mig läsa ur Bibeln. Johannes 14:6. Thomas har ställt en fråga. Och Jesus sa till honom om sig själv då: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Vilken claim!
Jesus säger om sig själv, det är han som är sanningen personifierad. Och det blir lite annorlunda tänkt där nu. Det är ju Jesus. Han påstår om sig. Har han, alltså, finns det någonting som bygger under det här? Och nu så bara den här punkten skulle vi kunna ha en hel bibelstudievecka om. Så det blir väldigt ytligt. Och på ett vis blir det ett påstående från mig. Och är det så att du känner att nej, men jag köper inte det påståendet riktigt, så gärna. Jag pratar gärna vidare om det. Tycker det är spännande och intressant. Och blir inte den minsta ledsen, arg, förtvivlad, förvirrad eller någonting om någon ställer en fråga efteråt sen. Utan tvärtom, det är spännande. Men Jesus gör claimen, han är sanningen, han som person. Vad kan vi bygga upp det med? Det finns ju så många. Det finns så många som säger att de är sanningen, eller att de har sanningen, eller de säger sanningen. Vi har religionerna för det första. Vi har Muhammed, han påstår att han säger sanningen. Alltså Zarathustra säger att han säger sanningen. Buddha menar på att han undervisade sanningen. Alltså de olika politiska ideologierna säger att nej, men det är vi som säger sanningen här. Alltså vad har Jesus att bygga upp detta med? Ja, det finns många som säger ja, men det vi är, har här är sanningen. Men det finns bara en som har uppstått från de döda. Som har blivit dödad på ett kors och uppstått från de döda. Det är en viss skillnad. Det är en viss skillnad att liksom starta igång något och vara en fantastisk personlighet kanske som många samlas omkring och man liksom sprider ut någonting politisk eller religiös, men det är någonting helt annat att ha gått till korset och gett sitt liv och 3 dagar senare uppstå från de döda. Det ger en viss tyngd. Stort understatement där. Det ger en viss tyngd och det man säger. Det finns bara en som har uppstått från de döda. En liten personlig berättelse. Jag blev frälst för, jag vet inte. Jag tror det var Gustav Vasa som var kung då. Det är länge sedan. I alla fall, när jag var alldeles ny i tron där. Och jag hade ju mina upplevelser med Jesus. Jag hade kommit till tro, jag alltihop det här. Och sen var det någon, jag kommer inte ihåg vem, som gav mig en liten bok som heter Människa han lever. Och det handlar just om trovärdigheten, alltså den historiska trovärdigheten av Jesu uppståndelse. Och det här var bara en liten bok med det allra enklaste. Sen har jag ju läst liksom, bara för att jag tycker det är spännande, tjocka böcker och så här, och man kan. Alltså det är verkligen så att alltså inte bara ateister utan andra har ju försökt liksom ifrågasätta detta genom historien, att nej, men Jesus uppstod väl inte från de döda. Men alltså rent historiskt så är det så otroligt välbelagt så att man kan säga att man i 2000 år har försökt att liksom på något vis undergräva det eller motbevisa det. Men det är fakta som står väldigt, väldigt bra. Och då skulle, som jag sa, det skulle behövas en bibelstudievecka för att liksom på något vis prata om och visa att det är så. Men känner du att nej, men det där vet jag inte, Mats, som jag tror på, så nej, men vi låter oss prata efteråt. Det går jättebra. I alla fall, den där lilla boken var en sån. Alltså jag läste den där från perm till perm och blev jätteglad. För jag tänkte att ja, men allt det här jag har upplevt att tro på. Det är inte bara liksom det är inte bara att jag det är inte bara en upplevelse, vilket är värdefullt och bra, utan det är också liksom välgrundad fakta. Jesus har uppstått från de döda. Och då är sanningen en person. Vi behöver ha en tydlig bild av vad Jesus säger och undervisar. Men i allra högsta grad också hur han levde. Och försöka ta efter det han gjorde.
Det räcker ju såklart inte med att du kommer hit en söndag och till exempel lyssnar på mig här eller någon annan. Utan det är ju väldigt stor fördel för dig om du ägnar egen tid åt att läsa de skrifter, ögonvittnesskildringar som finns om Jesus Kristus, vad han sa, vad han gjorde i evangelierna. Och få en bra bild av vem han är. För hur den är en predikant som jag själv skulle kunna ha lite fel ibland. Inte medvetet, men det skulle kunna vara så. Så det är väldigt bra att du själv läser och liksom får en egen bild. Liksom. Och det är ju någon att försöka likna. Det är i alla dessa röster som är så här. Kommer mot oss och liksom, det påstår det och den säger så. Och så här ska alla vara nu och detta ska vi göra. Och ja, då är det lite bra att ändå liksom ha den här bilden. Sanningen är en person, Jesus Kristus. Andra punkten, sanningens ord. Och det här, nu är detta sammankopplat. I början på Johannes evangeliet så står det att ordet var hos Gud och ordet var Gud. Det var i begynnelsen hos Gud och så vidare. Va? Och ordet där, logos, alltså det pratar ju i det här sammanhanget om Jesus Kristus. Men det används också om Bibeln, det här ordet logos. Då. Och så på något vis är det relaterat och connectat. Och det skulle vi också kunna ägna en bibelstudievecka åt. Men jag nöjer mig med att bara nämna det här nu. Och nu vill jag bara citera också från Efesebrevet. I honom, alltså Jesus Kristus, har också ni, när ni hörde sanningens ord. Vad var det då? Evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Alltså det finns någonting som är sanningens ord. Här hänvisar det till Bibeln då. Evangeliet om er frälsning, alltså det glada budskapet om er frälsning. Och här har vi en väldigt, väldigt, väldigt goda nyheter. Att sanningen är en person, det är Jesus Kristus. Han talar ett ord och i någon bemärkelse är han detta ord. Och vi har fått det i nedskriven form. Och det här gör ju att när vi ska navigera mellan allting som vi har att ta ställning till i livet, så har vi någonting att hålla oss till. Jag sa ju nyss det, att även om jag gör mitt bästa för att säga någonting bra och uppbyggligt till dig nu, så det kan hända att jag har fel. Alltså, ni ser så förvånade ut. Det kan hända. Ja, ingen ser förvånad ut. Men det kan hända. Och då har Gud gett oss ett skrivet dokument, Bibeln, så vi kan faktiskt läsa själva. Alltså det här är ju, alltså Gud har verkligen haft omsorg om oss här nu. För sanningen på hjärtat, det finns ju ganska många olika påståenden om också vad som är kristen tro. Så här ska du göra kristen tro. Alltså det finns ju också lite olika påståenden om det. Och så är, där står du och jag. Och ja, hur ska det vara? Och då har vi möjligheten att faktiskt läsa själva. Gud har gett oss ett ord. Sanningens ord. Det är så med Bibeln också. Den har också varit och är genom... ja, tack så mycket Niklas. Tack för din omsorg. Den är ju ifrågasatt naturligtvis också i våran tid. Och, men det är också så intressant att hur mycket man än försöker så hamnar man liksom, när man ska ifrågasätta den, så hamnar man så här, jo men så är det därför att det är nog så. Alltså, det är liksom det starkaste argumentet mot Bibeln. Medans Bibeln. Det var en annan bok jag fick tag på något år senare, som det var av en schweizare René Page, eller René Page, ja. Bibelns inspiration och auktoritet. Och det var en supertorr och tråkig bok. Men jag var ändå så glad när jag läste den. Därför att han hade ju verkligen tänkt till på det här. Varför kan jag tro på att det här är Guds ord? Och jag fick med mig en massa gott där. Och jag rekommenderar verkligen att se till i ditt liv så att du vet och förstår att det här är riktigt. Det här är riktiga grejer. Det är bara liksom, det här skulle kunna bli en egen bibelstudievecka som sagt var. Men super kort här då. Jesus som jag nyss pratade om, han verifierar hela gamla testamentet rakt av när han går omkring. Han säger att inte minsta jota, då alltså inte minsta lilla tecken, ska tas bort liksom, utan det här, han verifierar hela gamla testamentet så som vi har det här. Och profeterar det nya testamentet. Han profeterar och han säger till sina lärjungar att den helige ande ska komma och lära er hela sanningen och påminna er om hela sanningen. Och dessutom så är nya testamentet är ju ögonvittnesskildringen. Det är ju en sak att någon kommer några hundra år efteråt och säger att ja, men Jesus han var sån här och sån här. Det är en intressant personlighet i historien såklart. Så det finns ju många som gjort claim omkring Jesus. Att liksom, nej men han var en österländsk meditationsmästare. Men det sa inte ögonvittnena som gick med honom. Eller nej men han var en profet. Så, nej det sa inte ögonvittnena som gick med honom. Nya testamentet är nedskrivet av idel ögonvittnen som var där. Som mötte honom uppstånden. Jag går med deras berättelse. Inte vad någon hittar på flera hundra år efteråt. Ja, det var en sån liten bara kring detta. Vi har sanningens ord. Sanningens ande. Men när hjälparen kommer. Vad är det för någon då? Som jag ska sända er från fadern. Och det är sanningens ande, alltså den heliga ande, som utgår från fadern. Då ska han vittna om mig, säger Jesus. Det är Jesus som säger det här. Också ni ska vittna eftersom ni har varit med mig ända från början. Den heliga ande. Här har vi det här som kristna i alla tider har funderat lite över och som inte är alldeles lätt att liksom få sin gärna runt omkring. Att Gud är en. Och samtidigt så är han i detta en. Så är han fader. Han är son. Han är en helig ande. Gud är en, i sig själv en gemenskap. Vi brukar kalla det för treenheten. För att liksom hitta ett ord på det. Och det här är ju inte lätt. Att liksom få sin hjärna runt. Tycker inte jag i alla fall. Men den heliga ande är en verklig person. Sanningens ande, han utgår från fadern. Han vittnar om Jesus. Den heliga ande är en verklig person som man kan erfara. Och man kan förnimma heliga. Det är en verklighet. Vad jag förstår när jag har levt som kristen nu i ett antal år. Så är det ju, verkar det som att Gud har beslutat sig för att olika människor upplever olika saker. Alltså man upplever en och samma helig ande. Men det kan te sig olika. Någon upplever den heliga ande i, alltså det kan vara så stillsamt. Man läser ett ord i Bibeln och helt plötsligt så är detta ord någonting som förändrar mitt liv. Jag upplever tröst kanske, eller jag upplever glädje. Upplever åt vilket håll jag ska gå i liv. Så kan det en upplevelse, en helig ande vara. Jag har också sett mera spektakulära grejer. Alltså jag har sett saker som, alltså där någon person upplever en, alltså blir vidare av en helig ande och ramlar i golvet. För varför ramlar de i golvet? Jo, därför att de kan inte stå. För att det är så överväldigande, denna upplevelse. Och det, ja, det är också en, är det ena bättre än det andra? Alltså det vet jag inte. Men den helige ande är en person och han möter med oss olika. Det bara är så. Men han kan erfaras. En del, som jag själv, jag talar i tungor. Det kan för en del verka knepigt och konstigt, men för mig är det helt naturligt. Det är en erfarenhet jag har, en helig ande. Jag brukar varje dag så talar jag lite grann i tungor för mig själv och tycker att det är väldigt uppbyggligt. Ja, det finns olika sätt att erfara den helige ande. Och för att göra en connection med det jag sa i början här om att ska man beskriva Skogsrokyrkan så får man beskriva att det är en blandning av väldigt många olika. Tänk vad viktigt det nu är när vi nu är en sån församling att vi har med oss det här. Eller hur? Att vi är ju faktiskt, vi har upplevt det samma heliga ande som har rört vid oss. Men vi har liksom upplevt lite olika saker. En helig ande har mött oss på lite olika sätt. I alla fall, denna sanningens ande, han talar alltid i enlighet med Bibeln. Om du hör ett påstående som, alltså när jag letade lite på YouTube här efter något att rekommendera och så. Nu, det var så mycket, det kom upp bra saker och runt omkring det är en massa dåligt så att jag avstår kanske från att rekommendera och leta något visst. Du får försöka hitta själv, men ja, då hittar jag ju förkunnare som påstår att jo, Bibeln är visserligen Guds ord, men om den heliga ande pratar till dig, då är det ju det som gäller i första hand. Nu blir det konstigt. Skulle den heliga ande säga emot sig själv? Det blir en väldigt märklig bild av Gud i så fall. Eller hur? Den heliga ande säger inte emot sig själv. Den heliga ande har ju varit med och inspirerat skriften. Så om någon kommer och säger att jo, det står visserligen så här i Bibeln, men den heliga ande säger. Ja, men den heliga ande pratar ju inte emot sig själv. Så den heliga ande talar alltid i enlighet med skriften. Så du kan vara kvar i den här tryggheten. Ja, men Gud har gett oss någonting här som jag kan hålla mig till. Mitt bland alla påståenden och liksom, som finns runt omkring. Alla röster som talar. Så kan vara väldigt, väldigt trygg. Faktiskt måste jag säga att de allra flesta, vi pratade om att erfara den heliga ande förut, de allra flesta erfarenheterna eller upplevelserna som om jag får vittna om det, som jag har gjort med den heliga ande, det har varit genom att jag läser skriften. Det har varit de flesta upplevelserna faktiskt. Jag läser det här ordet. Den heliga ande, sanningens ande, förhärliga Jesus. Står i Johannes 16. Om det är ett sammanhang där man liksom på något vis påstår att det är en helig ande som rör sig här, men Jesus inte blir förhärligad, då har du kanske orsak att ifrågasätta om det verkligen är en helig ande. För den heliga ande, han förhärligar faktiskt Jesus. Det är en viktig del av vad den helige ande gör. Den helige ande, sanningens ande. Och om nu Jesus Kristus är sanningen personifierad, ja, då förstår vi att den helige ande, han lyfter upp Jesus. Det är en viktig sak. Den helige ande bär den helige andes frukter. Ja, om ni kommer ihåg så alldeles i början så citerade jag ett allvarsord av Jesus där att det finns falska profeter som kommer till oss. De ser ut som lammen i deras inre, de glupska vargar. Det kan ju vara någonting vad som helst som vi ser på YouTube eller Instagram eller en film eller vad som helst. Alltså, det skulle kunna vara precis vad som helst. Men och så sa Jesus där, på deras frukt ska ni känna igen den. Och den, är det den heliga ande som rör sig, så kan man också känna igen att här finns den heliga andes frukt. Enligt Bibeln, så Galaterbrevet, så skulle den heliga andes frukt kunna vara, eller är, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och godhet, till exempel. Trohet, mildhet och självbehärskning. Det var väl en god frukt. Det var väl någonting som man vill ha. Ni har säkert äppelträd hemma ni också. Jag har ett där med Ingrid Marie. Och det har varit massor med fina äpplen. Stora röda fina äpplen i år här. Åh, man blir så sugen. Aha. Är de inte klara snart? Och nu är de faktiskt liksom. Man kan ta ett äpple och äta det där. Det här är ju en sort som mognar väldigt sent. Men alltså, den är så god när man äter den. Ja, det var gott att äta den här frukten. Det var god frukt. Det var ett bra träd. Så är det också med den helige ande. Den är, alltså, är det någonting som är från den helige ande, då är det är en god frukt som beskrivs här. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning då, till exempel. För att landa. Sanningen. I en tid av många röster. De många rösterna behöver jag ju egentligen inte säga så mycket om. Jag tror att vi alla upplever det. Och ibland så känner vi oss kanske trötta också. Det är så mycket röster runt omkring oss. Och mitt i detta ska vi då hitta sanningen. Någonting som är bra för oss människor. Någonting som connectar med vårt ursprung. Någonting som är bra för vår framtid. Någonting som vi kan leva och tro på. Någonting vi kan leva och dö på utan att behöva vara rädd eller behöva vara förvirrad. Sanningen, det är allvar. Jag skulle vilja påstå att vi har inte råd att låta oss dras med i hela det här flödet av röster. Alltså, vi kan inte liksom koppla bort det liksom, att nej, men nu ska jag inte lyssna på någonting mer, för att det är där. Och jag menar, hur man än beter sig, hur man än är, vi går till våra jobb, vi är med på lite någon utbildning, vi ska kolla in vad som har hänt i världen runt omkring oss. De är där, så vi kan liksom inte tänka att ja, nu ska jag aldrig mer titta på tv. Alltså, förr eller senare så kanske man ändå behöver vara med lite i vad som händer och så. Utan det som är viktigt är ju att kunna göra, att identifiera vad är sant och vad är inte sant. Vad ska jag följa med i? Vad ska jag inte följa med i? Jag har gjort ett försök idag att ge dig och mig själv goda tips om hur jag kan bete mig, hur jag kan hitta sanningen mitt i allt det här som jag har runt omkring mig. Jag sa att sanningen är en person. Jesus Kristus. En person som i sig är i världshistorien fullständigt unik. Det finns ingenting som ens kommer i närheten utav honom. Det finns bara en uppstånden frälsare. Det innebär att han har nog någonting att säga oss då. Det finns bara en samling böcker som är Guds nedskrivna ord. Det finns väldigt goda orsaker till att tro på att det här är Guds ord. Han som uppstod, han säger i alla fall att det här är Guds ord. Det finns bara en ande som är sanningens ande. Och det är en väldigt, väldigt god frukt. Det är någonting som man förstår när frukten beskrivs. Någonting som är väldigt bra för dig och mig. Det finns bara en sån ande. Man kan aldrig blanda ihop den heliga ande med andra andar, så att säga. Eller med andra. Får jag ge ett exempel här? Jag lyssnade i veckan på, och då så finns det till exempel då en debatt. Och det är kristna. Mellan kristna, och då sätter man en liten etikett till. Förutom kristen så sätter man en liten etikett. Och nu så vill jag ju inte att ni ska tänka på det här då, utan att hur vi ska hitta sig. Men då till exempel, det var en debatt mellan två grupper. Den ena gruppen kallade sig för progressiva kristna. Och den andra gruppen kallade sig för konservativa kristna. Och då är mitt förslag till oss här. Att det räcker med att vi kallar oss för kristna. Är ni med mig? Det finns en ande som är sanningsande. Behöver ingen ytterligare liksom label där. Alltså etikett. Vad är du för en kristen, Mats? Ja, jag är en efterföljare till Jesus Kristus. Ja, men vad är du med för en församling? Skogsrokyrkan. Jaha, vad är det för en församling då? Och då får jag beskriva att det är en väldig blandning utav kristna som är tillsammans, och vi försöker att tillsammans komma framåt. Vi är faktiskt lite olika om vi ska vara ärliga. Men vi försöker att i Jesu namn röra oss framåt tillsammans. Vi är kristna. Eller hur? Sanningens ande är väldigt, väldigt viktig. Och då räcker det med att säga, jag är kristen. Det finns bara en verklig sanning. Okej, då är det ju så. Vi ska be nu om bara någon minut. Och då är det ju så här att kanske du precis som jag tittar dig runt omkring i omvärlden och känner att oj, 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 vilken röra. Kanske du precis som jag tänker att jag bor ju i Sverige, men hur ska det gå med Sverige med tanke på att hela denna röra av idéer och agendor, där många agendor och idéer är långt ifrån bra. De kan vara väldigt negativa faktiskt. Hur ska det gå? Jag har gjort det en gång förut här när jag fick tillfälle att predika. Jag gör det igen. Någonstans i mitten på 1800-talet så var Sverige otroligt nedkört. Bara för att ta Sverige som exempel, skulle kunna vara vilket land som helst. Sverige var helt nedkört. Det här får barnen till och med läsa om i skolan att det var. Sen vet jag inte hur skolan förklarar att vi har tagit oss upp därifrån. Det vet jag inte. Men det som ju hände, och det är väldigt, väldigt svårt att säga emot det. Det var att kristna människor började att be till Gud. Det var någonting där. En historisk fakta. Det hände någonting som kallas för en väckelse. Och det var flera olika, vad ska man säga, samfund som växte fram där. Slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Ja, de var inte alltid sams. Men så här i efterhand så kan man ju säga att de hade ju samma Jesus. Ju. Och det förvandlade ju vårt land. Och det är allt vi har som är bra är ju på något sätt en frukt utav det som hände då. Så om du liksom jag känner att jo, jag får nog tag på att Jesus är sanningen, men vad det ser läskigt ut runt omkring mig, då vill jag bara säga att det är många människor före dig som har kommit på att nu är det dags för mig att gå ner på mina knän inför en levande Gud
och ropa till honom om att det som är han, det som är Jesus Kristus, allt det där som är gott, det som är kärlek och glädje och frid och tålamod och mildhet och godhet och allt det där som är han, att det återigen ska få börja ta tag i oss människor. Så det är liksom själva knorren och avslutningen på den här predikan. Och lite av en kallelse till mig, till dig. Ska vi gå dit? En liten förutsägelse att vi kommer inte att vara precis likadana i allting. Men om sanningen är en person, Jesus Kristus, hans ord är sann. Och vi upplever sans ande, så tror jag ju ändå att vi faktiskt tillsammans kan vara med och göra en skillnad. Att vårt land och kanske många genom mission, kanske många andra länder återigen